Han är i djungeln. Filip Bennefall måste döda för att överleva.
Nej, nu kommer det en... Det var en leopard. Dö! Nej, men dö! Så. Där fick du. Så.
Filip Bennefall är datorprogrammerare. Och vid sidan om det jobbet så hittar han på datorspel som funkar om man har en synnedsättning. 2009 så konstruerade han Q9. Och det var från det spelet som vi hörde Kampen i djungeln.
Jag har läst att du är världsledande på spel för blinda. Är du en världsmästare?
Det var en rubrik som jag tror Dagens Industri satte som jag inte alls egentligen håller med om. Jag blev lite generad när de skrev så. Men jo, alltså visst, jag är känd runt om i världen, så kan man väl säga. Men världsledande, det var nog mera för rubrikens skull, tror jag, men jag ska vara ärlig. Men jag har utvecklat spel för blinda i många, många år. Jag började när jag var 12, någonting sånt där, och nu är jag 31. Det spel som är mest kända i Sverige som jag har gjort, det är väl nog de som jag gjorde till SRF på beställning för några år sedan. De finns på SRFs hemsida och de är gratis och de är på svenska också. De flesta spel är ju på engelska, men de här är på svenska. Det finns ett som heter Ljudfarmen, ett som heter Q9 och ett som heter Grodan Gunn och sen ett som heter Anthony där man är en myra. Så det, man ska ta sig igenom en labyrint.
Om man inte har spelat spel och känner att, men hur ska jag kunna spela spel? Jag ser ju inte. Och kanske är, inte vet jag, man kanske är lite äldre. Hur ska man liksom ta sig an spel? Hur funkar det?
De flesta spel som finns som är anpassade för synskadade, då, de är ju helt ljudbaserade. Det är det som är grejen, att man behöver oftast ett tangentbord och ett par lurar. Det finns också spel på smartphones, både för Android och iOS. Jag vet att de som finns på svenska specifikt, ett som heter Frekvens saknad som kom för några år sedan och ett som heter Marvinter, jag tror att de ska finnas kvar. De finns ju på, så vet jag vet, på App Store och på Google Play. På PC då så finns det ju fler att välja bland.
Berätta då, hur funkar det rent konkret?
Ja, det jag brukar säga är att spel för blinda, de bygger ju på ljud och ljudbilder, musik, dialog, sådär. Så att det är väldigt mycket stereo. Så att om man har ett par hörlurar då, så kan man höra att okej, nu är det någon som kommer emot mig till exempel. Och är de då från höger sida, ja men då hör man till exempel, kan vara andetag, det kan vara fotsteg och så vidare som rör på sig i stereobilden. Så att man kan lokalisera var någonstans saker och ting befinner sig. Och så använder man ett tangentbord för att göra olika saker. Det kan vara att hoppa eller skjuta eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju olika typer av spel såklart och de fungerar på lite olika sätt. Men generellt sett så kan man säga att allt som brukar representeras med bilder och grafik och sådär, det görs med musik, dialog och ljudeffekter.
Hur låter ett stup?
Hur låter ett stup? Det kan vara lite olika. När man måste designa ett spel så där för synskadade så måste man ju hitta på saker, alltså saker som egentligen inte låter. Det kan vara en stängd dörr eller det kan vara ett stup. Så de måste ju låta på något sätt. Och för just stupen så brukar det vara en vind som man har. När man ska prova ett nytt spel så finns det en meny där man kan lära sig spelets ljud. Och det kan vara ganska användbart ibland när man inte vet hur olika saker låter. Det finns ju så många olika typer av spel, alltifrån actionspel till mer storydrivna spel där det är en berättelse som är i fokus. Och sen så finns det väl lite enklare också som kan vara kortspel och lite sånt som man spelar mot varandra över nätet. Det kan vara mer sådana.
Om man nu inte har provat där, hur svårt är det att börja spela sådana här spel?
Det beror på hur mycket tålamod du har och hur mycket datorvana du har och så att det går inte riktigt att säga generellt, men det finns olika svårighetsgrader, så att jag spelade på hard nu och så finns det medium, och om du är nybörjare så kan du börja på easy, det vill säga den lätta. Det skulle jag rekommendera faktiskt. Därför att det ger en lite bättre introduktion då, särskilt om man är ny till spel generellt så kanske man behöver ta det lite långsammare. Så det är inga problem, det kan man göra.
Datorspel för personer med synnedsättning, ja, det har funnits i ungefär 25 år, berättar Filip. Och internationellt så omsätter spelmarknaden mer än 150 miljarder. Men spelen för personer med synnedsättning har än så länge en försvinnande liten andel.
De kommersiella initiativen eller incitamenten, de är så små för de stora spelbolagen. Så att nu har det blivit mera, de senaste 2 åren ungefär så har man sett en vilja, alltså en politisk vilja från spelbolagens sida att faktiskt börja och tänka lite grann på det här inkluderande perspektivet. Alltså det är inte bara blinda och synskadade utan det är andra också. Det kan vara folk med inlärningssvårigheter eller folk som är döva kanske eller olika saker. Sådär. Så att det här inkluderande tänkandet har börjat att bli större och det tycker jag är jättebra. Där. Nej, det var inget bra.
Om jag tittar på din spelplats här så har du ett skrivbord med en ganska avancerad mikrofon som sitter på ett stativ och ett puffskydd som är monterat framför. Och bakom så är det en absorberande skärm. Du har det då ingen display på något sätt, ett tangentbord och 1,5 liters cola. Cola Zero. Och jag kan inte låta bli att märka att du har en behållare här för ganska många tomma PET-flaskor.
Just det, jo då. Det får jag väl erkänna. Det är väl en svaghet. Jag gillar mina läskedrycker, det gör jag. Samtidigt som jag försöker att inte ta för mycket socker. Men man måste ha Cola Zero och kaffe när man ska jobba med sånt här. Det är ganska vanligt tror jag.
För det är ju lite grann en sån här nidbild att man sitter så himla länge och så massa såna energidryck och läsk. Så här.
Och den stämmer, tyvärr. Jag kan inte dementera den nidbilden. I alla fall inte när det gäller mig. Jag är nog en ganska bra representant för den. Jag försöker att göra annat också. Vi går ut och går. Ja, nu när det är kallt tycker jag inte om det lika mycket. Men jag försöker göra andra saker än att bara sitta vid datorn hela tiden. Men det blir ganska många timmar per dag. Det blir det.
And when I'm talking about the urgency percentage, I'm talking about how quickly the next transition needs to occur. So without further ado and without any more chatter, here we go.
Sen har du en riktig sån här American accent. Du pratar verkligen amerikansk engelska.
Ja, det kan nog bero på att jag pratar mer engelska än svenska i vardagen. Som folk brukar säga till mig, jag ligger ungefär på samma nivå på svenska som på engelska. Jag pratar mer engelska än svenska. Så jag har väldigt många både kompisar och kontakter och sådär runt om både i England, USA, runt om i världen. Så att engelskan är ju universalspråket. Jag har fokuserat på att försöka lära mig det så mycket som möjligt och jag lyckades få bort min svenska accent när jag var ganska ung. Så att jag hade tur där, får man säga. Därför att jag började väldigt tidigt.
Men är det personer som du spelar med då, eller är det i jobbsammanhang?
Huvudsakligen jobbsammanhang, men ibland så spelar jag. Det är ganska sällan som jag spelar nu för tiden. Jag har inte tid, men det är mest jobb, det ska man säga.
I hans arbete som datorprogrammerare jobbar han också med spel. Men då handlar det om att koda saker så att spelen fungerar bättre. Och det gör han främst för den seende marknaden. Att köra sina egna spel gör han inte. Bara nu för att visa med det.
Tycker du att det här var utmanande att spela?
Nej, men jag har byggt det. Så att jag har spelat det ganska mycket, men jag skulle nog inte klara hela på svårighetsgraden, det tror jag inte. Det finns de som har gjort det, men de är mycket bättre på att spela mina spel än vad jag är. Jag brukar oftast bli slagen i min egna spel av andra som är mycket bättre. Så att jag utvecklar mer, jag är ingen bra spelare, det kan jag inte påstå.
Men är inte det jättekonstigt eller?
Jo, det kan man tycka. Jag vet inte, jag har ägnat mig mer åt att bygga spelen än att spela dem själv. Jag brukar vara ganska trött på dem när jag har byggt ett spel så vill jag aldrig mer spela det i princip. Därför att när man bygger ett spel sådär så måste man testa hela tiden bit för bit för bit och nöta in varenda moment för att se att det är balanserat och att du vet, svårighetsgraden ökar allt eftersom man kommer vidare och sådär. Så att när man är klar så vill man egentligen kasta ut genom fönstret och bara sälja det och tjäna pengar. Det är lite så. Så att då är det mera att andra tycker att det är roligt därför att det är nytt för dem. Så men som utvecklare så blir jag ganska trött på det.
Vad är det som är så kul att hitta på spel då?
Det är att du får vara Gud. Alltså du får göra precis vad du vill. Den här världen som du bygger upp. Du skulpterar, du skapar, du är kreativ. Alltså den här världen som du bygger upp, det är du som bestämmer varenda detalj i den. Och det är väldigt, väldigt roligt. Alltså att man får kreativt hitta på en story. Man får bestämma hur saker och ting ska vara, förhållanden, allt det här. Det är en väldigt rolig process som gör att man får väldigt mycket energi. Alltså det är klart att det inte är roligt varenda dag, men hos mig i alla fall så finns det här drivet eller passionen som man kan säga. Det finns och har funnits sedan jag var 11 år ungefär och insåg att jag kunde göra saker själv. Och det tror jag aldrig kommer försvinna. Sen i vilken utsträckning jag gör det under en viss tidsperiod, så det kan variera. Men intresset av att göra det och att skapa vidareutveckla. Det finns och det kommer finnas kvar.
Vad är drömvärlden för dig som du skulle kunna skapa om? Ja, nu eftersom du är Gud då.
Ja, alltså det är den som jag håller på med just nu egentligen. Varje nytt spel som jag gör måste jag tro på till 110% och måste verkligen göra det till exakt min egen värld. Och det är just nu den här djungelön som jag håller på med där hjältinnan ska ta sig runt och lösa olika uppdrag och ja, det är allt ifrån väldigt det är också storydrivet, men det är väldigt mycket action samtidigt, så det är de två element som jag gillar, så jag försöker kombinera dem med alltså en miljö som är väldigt levande. Det är viktigt. Det får inte vara dåliga ljud och det får inte vara halvtaskiga ljud. Det ska vara verkligen förstklassig ljuddesign. Det är det som är, eftersom det är det som man arbeta med, alltså både som spelare och som utvecklare, att det man har, det är det mediet man jobbar med, så måste man verkligen lägga jättemycket krut på det. Det tycker jag. Sen finns det andra spelutvecklare som känner lite annorlunda, att det är andra saker som har högsta prio, men för mig så är ljudet och upplevelsen, alltså inlevelsen man får av en väldigt välgjord ljudmiljö, den ger väldigt mycket.